Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå.
Välkomna till NHL-podden, avsnitt nummer 152 med Jonathan Mowgli Ekeliv på plats i Stockholm och mig, Per Bjurman i USA, just nu i Nashville, Tennessee.
Ja.
Jag följer konferensfinaler i Stanley Cup-slutspelet. Och där hade vi, som ni märkte, kommit överens om att jag skulle göra introt, så vi inte bara snurrade runt i konstiga hallå-referenser.
Nej.
Och det blev inte så jättebra nu heller, men det blev i alla fall lite klarare. Vi kom fram till att det är avsnitt 152, att det är vi som gör det, att nu blir det podd.
Ja, exakt. Nu är vi igång med det här i alla fall.
Ja, vi måste varna först för att jag är som sagt i Nashville. Jag är alltså on the road, och när jag åkte hit så hade jag packat ner mina nya fina hörlurar i väskan, och de har gått sönder. De har brutits av, så jag sitter med old school-lurar, och då vet ni att det brukar prassla lite. Jag ber om ursäkt för det, men det går inte att göra något åt. Jag har beställt nya sådana lurar, det kommer nästa vecka. Men härifrån Nashville, Tennessee, i fukten i södern, idag får ni stå ut med det här.
Ja, ja. Vi kommer komma onekligen in på slutspel och vad som har hänt. Vi ska ju naturligtvis det blir ju main focus i allra högsta grad i den här slutspelspodden. Två serierna. Jag tycker ändå att det är coolt att konstatera att du sitter i självaste Nashville. För det är ju en kokande Stanley Cup-gryta där just nu. Inte bara i Bridgestone, utan man måste... Jag har ju varit inne på de senaste veckorna. Du har ju varit en vända i Nashville tidigare, det här slutspelet. Men det, alltså, när man tittade i natt på den här matchen som var, så var det ju... Alltså, det är svårt att förstå att Nashville har blivit en hockeystad. Det är som feber där just nu.
Ja, det har verkligen satt krona i den här bygden. Ja. Hockey och Stanley Cup-slutspelet. Hela trakten är faktiskt besatt av hockey, av Predators. Alla överallt pratar om hockey, och det är verkligen ett enormt tryck. Det är jävligt speciellt att se. Jag tror att det var faktiskt lika i Raleigh när de gick till final där 2006. Alltså, det har de sagt om. Att det var också liksom en hel bygd som plötsligt fick feber. Och det har de verkligen fått där. Jag sitter just nu på samma hotell där du och jag satt för något år sedan.
Åh, vad trevligt.
Tittar ut på samma utsikt över Music City här.
Ja, det är alltså...
Jag har Bridgestone nedanför mig.
Precis,
det är off-dag idag. De spelade igår. Idag har det varit träningar. Eller det har det inte. Det har varit media availability, som det heter.
Jaha, så de har inte tränat, men de har haft spelare på plats som ni kan snacka med, typ, eller vadå?
Så är det alltid, ja. Man åker till, vi åkte först till, jag och jag fick åka Uber med Kenny Alberts, Joe Micheletti och Brian Boucher. Först åkte vi till Anaheims hotell, där bland andra Raquel och Silverberg hade presskonferens. Sen åkte vi vidare till Nashvilles träningsanläggning. Ja. Där de hade då en optional. Och det var inte jättemånga på isen.
Jag fick ett sms om att det inte var den mest luxuösa anläggning du har träffat.
Nej, det är ju ingen av de här lagen. Så det är väldigt konstigt. Mm. Har jag alltid tyckt att de är rika NHL-lagen utan undantag. Och sådana skruttiga träningshallar.
Ja, det är liksom...
Och sen åkte vi tillbaka. Så vi var fina kvartett och gjorde tre resor ihop. Det var mycket trevligt.
Ja, ni som följer NHL vet ju i allra högsta grad vilka var ni nämnde där. Alltså, det är ju...
TV-trion.
Ja, verkligen. Kenny Albert, väldigt skicklig kommentator, måste jag säga.
Ja.
Micheletti gillar jag också i Rangers.
Brian Boucher, som jag inte känner sig förut. Han frågar, you're not working at Aftonbladet, are you? Ja. Yes, I am. Oh man. Han kommer ihåg Aftonbladet från när han spelade i HV71 under lockouten.
Är det sant?
Och tydligen var det i Aftonbladet hela tiden.
Jaha. Ja, du ser det.
Det är väl Ros och Wennerholm som har lämnat så djupa avtryck i den där målvaktsligan.
Ja, just det. Så det var ingen bra icebreaker där liksom, när han konstaterade att det var från Aftonbladet.
Ja, och han var väldigt trevlig. Ja, hur som helst. Nu kommer vi från ämnet lite. som sagt, off-dag imorgon spelar de igen. Men även en sån här dag så är det liksom sjuder. Och de här klubbfärgerna syns överallt. Och trots att New Kids on the Block ska spela i arenan ikväll så är det mer fokus på Predators.
Exakt, ja. Ja, det,
by the way, vilket är inte båda gott för matchen imorgon, för det var ju usel is redan igår och nu är det konsert med New Kids on the Block, så det är ju rena sörjan imorgon.
Ja, just det, då, det låter ju inte alls lovande alltså. Men jag måste säga, det här, de här färgerna är gult alltså, det var inte bara några år sedan de bytte till gult, det är helt gult och gula hjälmar och grejer, det var inte så snyggt kanske.
Det, jag har läsare i bloggen som hävdar att det inte är gult. Jaså? Utan att det är orange, men det är gult.
Det är definitivt gult. Ja, det är inga snack. Och det kanske inte var så snyggt, men det var ändå väldigt markerande för Nashville. De sticker ju ut. Så det känns som att det här det var ungefär sen det bytet som Laviolette kom in, som det liksom blev någon slags riktningsförändring för hela hockeyintresset i Nashville.
Det lyser upp liksom. När så många har den här guldfärgade, så det blir väldigt bright inne i arenan när man är där.
Ja, det märks från TV-rutan till och med att det liksom är att det är i Nashville. Av de fyra Stanley Cup-arenor vi har kvar i slutspelen måste jag säga att det är ju ingen snack om att det är den som sticker ut allra mest.
Ja, verkligen. Absolut. Det är överlägset bäst tryck här.
Mm. Ja, du har ju varit överallt.
Roligast att vara på. Men jag har inte varit i Anaheim, men de andra har varit som är kvar. Men jag har varit i Anaheim förut, men inte just nu i slutspelen.
Ja, just det.
Det är jävligt stimulerande och roligt och häftigt att vara med om det här i Nashville.
Ja, det kan jag tänka mig.
Hockey verkligen fått sitt superstora genombrott här.
Ja. Ja, jag måste erkänna att jag har fått besöka det en gång med dig. Och jag vet ju, bara det var en skrutt i grundseriematch och redan då upplevde jag att det var cool stämning. Liksom. Ja, men det här är något helt
annat. Det blir ju bra fart på barerna och på honky-tonksen här på,
ja,
på nätterna.
Rakt nedanför, samma gata.
Ja. Det enda tråkiga är väl att det inte är så mycket motståndarfans här, för Dax har ingen riktig sån fanbase som reser.
Nej, just det. Nej.
Det måste vara mer klassiska Chicago, Detroit, New York, Boston och kanadensiska lagen. De har ju fans som reser.
Ja, just det. Det är väl, är det inte så att Nashville i tidigare slutspel, jag vet att Tampa gjorde det faktiskt mot Chicago just i finalserien 2015. Jag vet att Nashville har gjort det, jag tror St. Louis har gjort det också. Att man har blockat Chicago-fans till exempel och kanske andra fans med stora bortaföljen från att köpa biljetter. För att man inte vill att det ska vara bortafans i arenan.
Men det tror jag inte Nashville har behövt göra den här gången.
Nej, precis. Exakt. Men ibland när det är till exempel Chicago som kom på besök, då tvingas man ta till sådana åtgärder för att det inte ska bli kaos på läktarna.
Ja.
Men ja, du, innan vi går in totalt på slutspelet så har vi lite smågrejer vi vill ta upp. Inga större nyheter. Det har inte hänt sådär fruktansvärt.
Vill och vill. Vi måste fylla ut tiden.
Vi måste ändå ha lite grejer vi tar upp. Ska vi börja? Vi kan ju börja precis som förra podden faktiskt. Bara med att konstatera. Då pratade vi om att Bishop hade blivit, att hans rättigheter hade blivit tradade till Dallas. Bara någon dag senare efter att vi hade spelat in så hade han också skrivit på ett kontrakt. 6-årskontrakt med lite no movement klausuler framförallt i början av främre delen av kontraktet. Det är värt nästan 5 miljoner dollar per säsong, lite drygt 4,9 tror jag, så man kan väl säga 5 miljoner per säsong dollar i capital.
Den allmänna bilden är väl att det är rimligt med pengar, men lite långt, eller ganska långt, väldigt mycket långt. Men som vi har konstaterat när vi har diskuterat kontrakt förut, så it's the price of doing business. Det är väldigt svårt att få mer rimliga kontrakt. Man får betala ett högt pris för att få dem man vill ha.
Ja, precis. Alltså förra året var nästan, det har varit en tendens nu i flera år, men förra året var ju brutalt med Andrew Ladd och Frans Nielsen och alla möjliga exempel. Spelare som är över 30 får verkligen superkontrakt nu för tiden. Det fick de kanske förut också, men nu får de verkligen den längd de vill ha och de får det rejält med pengar. Och det är samma sak med Bishop, för det är klart att ingen general manager vill skriva ett 6-årskontrakt med en skadad förföljd målvakt över 30 bast.
Nej,
det är inte rimligt. Men,
nej, det är kanske inte rimligt, och på lång sikt kommer det att bli problem. Men Dallas är ju väldigt inne i ett win now mode, känns det som.
Ja, alltså Jamie Benn i sin prime är 28-29 bast och Tyler Seguin där 25-26 någonstans. Och ja. Mycket övrigt. De har inte, även om det skett sig för dem i år så var de ju långt framme och han vann den västra konferensen så sent som för 2 år sedan. Så det är inte många pusselbitar som saknas. Kan de få ett skadefritt år till skillnad på den här säsongen och värva en eller två backar kanske. Och så en Bishop i normal form. Så är de ju helt plötsligt en contender igen.
Med Hitch som tränare.
Ja, just det. Med Hitch som tränare. Det är lite anmärkningsvärt. Ja, nej, men jag tror det. Ja, alltså, vi var inne lite på det förra veckan. Att det är lite desperat move av Jim Neal. Men han var ju tvungen att göra någonting åt målvaktssidan. Och han får den kanske bästa marknaden på målvakten på föreningsmarknaden i alla fall. Ja. Och fick betala för det, så att säga.
Men han sa att han fick se vad han skulle göra med de två finländska målvakterna. Han sa att det inte nödvändigt att köpa ut. Man hävdade att vi har ett väldigt bra cap-läge här, hävdade han.
Ja, jag vet inte vad jag ska bemöta det. Jag tror att han överdriver lite grann där. Men jag tror snarare än att köpa ut så tror jag att det kanske kan vara möjligt ändå att trada någon av Lehtonen och Niemi mot att man behåller en stor del av lönen. Ja. Fördelen med det är att köper man ut dem så visst då får man mindre cap hit, men då slår det ut över 2 år jämfört med om man tradar dem nu så har man ju faktiskt bara 1 år kvar på kontraktet och då om man behåller lön så är det bara över 1 år istället för ett utköp på 2 år. Så jag tror om de lyckas hitta en köpare och kan behålla en del av lönen så tycker jag att det är ett bättre alternativ. Men det kanske är lättare sagt än gjort. Det är ju tveklöst så att Jim Neal har sonderat den här terrängen i ett år till.
Tampa kanske vill ha Lehtonen.
Tveksamt.
Jag trodde det skulle komma ett urs.
Men det är ett urs, ja. Ja, precis. Dagens första urs. Ja, det kommer säkert komma några urs.
Såg du apropå Tampa, det här var ju något som inte tog upp i vårt spontana lilla körschema. Tampa ligger bäst till för att få vad heter det?
All-Star-helgen
i januari. Ja. Ja, det är ingen som är ledsen för det, kan jag inte säga det, i hockeyvärlden.
Nej, det är väl en trevlig att få hänga där på Tickybaren en hel helg.
Tickybaren forever, ja.
Ja, och jag kan förstå, vår ägare Jeff Winnick är ju en snubbe med Dolores och som gillar att skapa lite... han har ju rustat upp hela området där och han har ju investerat väldigt mycket pengar i Tempo och gillar att... Och lägga lite guldkant på vardagen med en Ostarhäll till exempel.
Ja, de har haft det förut, eller hur? För 20 år
ja,
sedan.
Ja, länge sedan så var det faktiskt i Tampa också.
Ja, jag hoppas på det.
Ja, det gör jag också. Jag gillar ju inte All-Star-helgen som sådan, men jag kan förstå. Som journalist som får vara där så är det naturligtvis trevligt.
Mycket.
Ja, jag förstår. Det är en trevlig helg att arbeta på, så att säga.
Ja, arbeta.
Ja, just det. Det är kanske inte just den delen då. Ja. Nej, men jag förstår vad du menar. Nej, men det är trevligt.
Det är lika med hela det här. Allt du gör, som någon sa, hur är det i hockeyjournalistbranschen? It beats working.
Ja, exakt. Ja, det jag tycker att du har ett förnämligt jobb.
Ja, du med.
Ja, jag också som får sitta och prata NHL på arbetstid sen. Det är inte så dumt.
Ja.
Det är faktiskt inte. Men... En annan sak vi kan ta upp, det är ju att, eller ska vi ta det här först, det är General Managers of the Year Award. Ja. De tre kandidaterna ploppar upp här kort innan vi spelar in podden.
Jag stod bredvid en av dem idag i den där fula tävlingshallen.
Just det, du stod bredvid David Poile.
Ja.
Nashvilles General Manager. Det är han som är en av kandidaterna ihop med Pierre Dorion från Ottawa och Peter Chiarelli från Edmonton.
Ja. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det. Då kan man säga att Chiarelli får cred för Adam Larsson-dealen och Poile för Piquet-Subban-dealen. Ja. Kan man säga så?
Ja, det blir nästan lite så. För det är ju de mest markerande movesen de båda gjorde.
Ja, att Edmonton har blivit bättre eller blivit en contender beror på Connor McDavid. Och det var ju bara tur. Det ska inte Chiarelli ha något...
Ja, det är klart att skulle de inte fått honom så jag menar, även om det hade varit Jack Eichel så hade de inte förmodligen varit så här långt fram i utvecklingen. Så är det.
Jag vet inte, är det någon annan man kommer på spontant som liksom har gjort något fantastiskt byggmaterial? Man tyckte ett tag kanske att Bowman är fantastiskt att han lyckas igen med sina, med sitt begränsade svängrum och bygga ett så bra lag i Chicago, men de var inte så bra, visade sig.
Nej, precis. Alltså när man baserar på grundserien, som ju det här ska göra, så var vi imponerade både av Quenneville inte minst och tyckte att han till slut förtjänade en nominering. Och Bowman förstås också, men som du säger, det var ju inte luftslott ska jag inte säga, men de hade ju verkligen inte mycket att säga till om i slutspelet sen. Det var ju tvärstopp. Peter Chiarelli, alltså den där dealen är ju svår analyserad för att, men den ser ju betydligt bättre ut nu än vad den gjorde då i alla fall, för då var det ju folk som kallade för den sämsta traden genom tiderna. Det var faktiskt folk som sa det om Taylor Hall mot Adam Larsson. Nödvändigtvis inte för att Adam Larsson skulle vara någon dålig spelare, utan för att Taylor Hall borde genererat något större.
Ja, precis.
Men om man ska se till balansen i laget, så får man säga, och jag måste säga att jag är väldigt imponerad av Adam Larsson den här säsongen. De steg han tog, han växte ut till en riktig resa där bak. Och det ska sägas att hans sista säsong i New Jersey var riktigt, riktigt bra också. Så den där stämpeln han har fått sig om att inte riktigt växa in i NHL-kostymen, det har han gjort nu. Den är bortsuddad. Det var ju samma sak med Victor Hedman. Det tog flera år för honom. Han var nästan vad man kallar för en bust de första 3-4 åren. Sen är plötsligt föll på lätten ner och han blev grym. Så att jag är lite inne på att Adam Larsson går mot en sån utveckling också. För jag tycker det var så pass stora steg den här säsongen.
Ja. Ja, nu kom du från frågan om general manager.
Ja.
Andra som jag tycker skulle kunna nämnas är, det konstiga med honom är ju att med gamla old school Lou Lamoriello, att det känns ju inte som han är klassisk general manager i Toronto, utan det är så många andra som är med och bestämmer där, och framförallt då tjänar han.
Ja, precis, exakt. De är så man,
det känns inte som Lou sätter sig särskilt stark prägel på det där laget.
Nej, precis. Hans move skulle möjligtvis vara typ Matt Martin och Brian Boyle. Det känns lite så här.
Ja, men det känns som att han är mer rådgivare och tjänar henne än något annat. Liksom. Ja. Senior advisor.
Precis, och så har de ju den här Kyle Dubas, Mr. Stats Guy i bakgrunden. Och så har de...
ja.
Sen måste man ge stor cred till, nu tappar jag förnamnet, men Hunter, deras som de har plockat in som scoutchef och så vidare. Jag vet inte exakt vilken titel han har, men han har ju varit starkt involverad i att de har draftat Marner och Nylander och alla de här killarna som har kommit upp. Det är ju, Hyman och så vidare som de tradar till sig. Så att,
ser man till grundserien så tycker jag också att Fletcher i Minnesota och han i St. Louis, vad heter han? Lombardi?
Nej. Doug Armstrong.
Doug Armstrong. Lombardi var i LA och verkligen intakt.
Nej, han är sist.
Ja, precis. För de har ju också, om man ser till grundserien så var det ju liksom St. Louis ömsade skinn på ett ganska begåvat sätt under hans ledning den här säsongen på flera olika slags sätt.
Ja. Och de har bytt, precis, nu har de en ny, visst det kanske var fel beslut att inte sparka Hitchcock från början då. Men ja, nu har de hittat rätt med Mike Joe känns det som, och de spelar en mer fartfylld hockey, fast det var andra sidan, nu i slutspelen var de väldigt defensiva då, men de har satt försvarsspelet i alla fall.
Försvar, ja, det är melodin i år, defensiv.
Ja.
Plötsligt.
Ja, efter att i flera år, i alla fall inte minst förra året, pratade om att offensiv är allt vad hockey innebär. Och det förstärktes så otroligt tydligt i World Cup av inte minst Team North America. Så att det här var verkligen framtiden vi såg framför våra ögon. Så helt plötsligt nu så är det defensiv som är det som är mest framgångsrik.
Konstigt. Ja, det är väl bra märkligt.
Ja, liksom att det svänger så inom loppet av ett år.
Här tror man att man vet någonting och har sagt att här sätter de trenden och så blir det precis tvärtom.
Ja, precis.
De ledande lagen är verkligt tajta och defensiva och några spelare är extremt defensivt. Och vi kommer in på dem nu.
Ja, eller men vi... Nej, jag tycker vi kan helt enkelt kliva in på Stanley Cup nu, det tycker jag.
Ja, och då kan vi ta och titta på den östra serien. Vi börjar med den. Jag var i Pittsburgh i söndag så satt igenom nästan, höll jag på att säga, den matchen. Så det bara blev ett mål till slut. Och det var väldigt mycket 0-0-match. Alltså, det är ju framförallt Ottawa som sätter tonen. Och de har varit defensiva även tidigare under det här slutspelet. Men i de här matcherna mot Pittsburgh har vi ta med fan varit rena Jacques Lemaire.
Ja.
Den nya gamla jävla Tampa-coachen.
Ja, precis. Guy Boucher.
Ja.
Jag ska bara säga det att många av lyssnarna har förmodligen sett den tredje matchen nu. För att det här avsnittet kommer ut precis innan den. Så vi får se hur det går i den. Men vi utgår framförallt utifrån de här två första matcherna. Som du var på.
Ja, det kanske en exploderar i Ottawa. vem vet?
Ja, det måste vi nästan slå fast att det tror vi inte. Då blir vi förvånade, men det här slutspelet har ju varit...
Å andra sidan vann de ju med 6-5 med Rangers, och vem fan vet?
Ja, exakt.
Ja, men det har ju varit så intressant, för att Pittsburgh är ju också, som du beskrev det förra veckan, ett mer renodlat kontringslag. De har inte heller velat föra matcherna, och det beror väl framförallt på att de har fått ställa om sig med, utan när de saknar Chris Letang. Så de har inga andra backar som direkt kan driva spelet bakifrån.
Nej.
Så de har ju, mot Washington så var det ju väldigt tydligt att de liksom bara avvaktade, inväntade misstag och kom med kontringar.
Ja.
Problemet är att Ottawa spelar ännu mer så. Ja. Och då blir det svårt. Och i första matchen som Ottawa vann, då famlade ju faktiskt Pittsburgh efter att hitta något sätt att hantera det.
Ja, exakt. Då var de verkligen, alltså, precis, det var sån identitetskris nästan för dem i den matchen. Vad ska de vara för lag? De märker att vi är ju bättre, och vilken forwardsuppsättning vi har, och vi är ju vana egentligen Crosby och Malkin och ta tag i taktpinnen självmat och så här. Men här gav Ottawa den till dem, och de ville inte riktigt ta tag i den. Samtidigt var de på hemmaplan, favorittryck och så vidare. Det blev en väldigt konstig match för Pittsburgh del. Man gick inte att känna igen dem. Man visste inte vart man hade dem. Det visste de inte själva heller liksom.
Nej.
Och de förlorade faktiskt skotten till och med i den matchen, trots att det var Ottawa som backade hem.
Ja, det är mycket underlig match den första. Den andra så bestämde de sig mer för att vara, som, precis som du säger, använda sin offensiv. Då vevade de ju igång. De hade svårt att få ut den i alla fall, för att det är så in i helvete
trångt.
Igen bommat i Ottawa. Dessutom var Craig Anderson faktiskt enastående den matchen.
Ja, han måste väl lyfta fram. Han har inte fått så mycket cred av oss i skuggan av andra målvakter i det här slutspelet. Men ju längre det har lidit, ju bättre har han blivit. Det rimmar nästan det.
Ja, men det är många, alltså, kritiken mot Pittsburgh, eller mot Ottawa, börjar bli rätt hård. Det är många som tycker att de spelar fruktansvärt tråkigt. Och utanför PPG Paints Arena där, så satt det folk med skyltar som det stod att golf är roligare än 1-3-1 och så vidare.
Ja.
Det kan man ju säga. Men nu är det ju, hur mycket vi än så här hyllar kreativ hockey och tycker det är det roligaste som finns, så är det inte så att Ottawa ser det som att de är där för att underhålla. De är där för att vinna. Och spela som de tror ger dem bäst chans att vinna. Så är det ju bara.
Ja, och jag personligen så måste... Alltså det... Det är ju lite delar på alla som tittar på hockey. Så här. Men jag personligen så har jag inget emot att ett lag spelar för att vinna. Liksom, hur det än ser ut. Det är klart man ska inte vara ful och spela över gräns på det viset. Men har man de resurser man har, ett Ottawa som inför säsongen...
Det är inte hur de spelar. Liksom. Då vill man ju bara att de ska vinna.
Det är, ja, det exakt. Håller man på Ottawa i det här läget, så skiter man ju hur det ser ut. Man vill bara ha resultat. Liksom. Ja. Så att, ja, jag tycker det är helt... Helt upp till dem att bestämma det. Och det gör de ju bra. Onekligen.
Mm. Ja. Men grejen var ju... Det var nästan så det gick till överdrift i match nummer 2. För att när Pittsburgh till slut gjorde mål då, och det var ju sent.
Ja.
Då var det jävligt svårt att ställa om. För då var de ju tvungna att gå framåt. Och det är inte så jävla lätt när man har spelat i 55 minuter nästan.
Ja.
På det, utan att gå till anfall alls.
Nej, precis. Och de hade väl knappt ett skott på mål i tredje perioden.
Nej, och sen plötsligt då var det ju för sent liksom, att försöka bli en offensiv maskin igen.
Ja, exakt. Precis.
Så man skulle väl möjligen kunna tycka att de skulle kunna variera sig lite mer. För de har ju ändå, jag menar, Hoffman och Stone, och får inte tala om Jean Gabriel.
Bargeau,
som ju är här. Han har ju hot hands nu.
Ja, och Bobby Ryan har hot hands också.
Ja, Bobby, ja. Och så Erik då, men Erik har varit lite mer subdued i den här serien.
Det måste
man
säga. Han
har inte syns lika mycket, men det har ju med två saker att göra. Dels så har ju Pittsburgh jävligt bra koll på honom. Han får inte mycket utrymme.
Nej.
Men dels så säger han själv när jag pratar med honom runt här att han fokuserar stenhårt på defensiven för att Pittsburgh har så extremt många offensiva vapen.
Ja, precis. Och det är ju som du har varit inne på nu så i hela podden nästan, att det är ju ännu mer tydligt att Ottawas instruktioner från Guy Boucher är ju inte direkt offensiva. Och det är klart att Erik måste följa det också. Han kan inte hitta på vad han vill. Utan han har ju tyglar på sig också.
Ja, fast han spelar ju väldigt bra defensivt också. Det ska man inte glömma. Liksom. Han är ju, han är ju det som tidigare år har hetat att han inte har någon defensiv. Det är ju kvalificerad bullshit.
Verkligen. Ja, ja. Nej, precis. Det är, han är grym på att avväga saker i alltså defensiv zon. Det är ju väldigt förlegat att tro att defensivt spel handlar bara om att vara fysisk och rensa bort spelaren med kroppen framför kassen, utan det handlar väldigt mycket om att, smartness och vara på rätt positionerad och avväga när man ska rensa eller när man kan spela ut pucken och så vidare.
Ja.
Och hitta rätt ytor och så vidare. Och det är han ju exceptionellt expert på.
Ja. Men det ska bli intressant nu, som du säger, många som lyssnar kanske har sett den tredje matchen, det har inte vi, men då är Ottawa hemma. Det ska bli intressant att se hur de, om de försöker liksom lägga upp strategin lite annorlunda ändå.
Ja. Ja, det har inte varit jättetydligt tycker jag tidigare slutspel att de har gått framåt på hemmaplan, men det är klart, då är det ett annat, det blir ju automatiskt ett annat tryck på lagen då liksom. Att vilja lite mer framåt publiken, trots att man är inne på att hemmapubliken framförallt vill se seger, så är det ju ändå så att de vill se offensiv hockey, de vill se mål och de jublar ju betydligt mer när man går framåt än man backar hem liksom. Så det blir ju undermedvetet en mer offensiv press på laget.
Hade de hållit i tätt där i 60 minuter och sen kanske vunnit på övertid igen, då hade vi ju suttit här och sagt vilka genier att de klarar av det i Pittsburgh. Så långt ifrån var det inte. De lyckas ju frustrera Pittsburgh också. Det är ju så.
Ja, visst.
Det är inte kul för motståndare som vill framåt och fastna i den här geggan hela tiden.
Ja, det är bara att titta på Phil Kessel. Han höll på i båset.
Ja, det var ju fantastiska bilder från båset när han, framförallt han, men även Malkin sitter och skäller. Och jag förstår inte, mina kollegor i journalistkarden där, de skulle ju göra en stor affär av det där, att det var osämja och så, men vad fan. Det är ju underbart att se att de är
engagerade.
Ja, jag menar, det är bara att se till mig. När vi är ute och åker bil och det blir fel och sånt där, och jag skäller och skriker, så är det inte för att vi är osams.
Nej, det är för att du är engagerad.
Ja, precis.
Du är invested liksom. Och det är bara att kolla, sen går ju Phil Kessel och avgör matchen liksom.
Ja, och det kändes ju som att han gjorde det på ren ilska.
Ja, precis. Och jag kommer ihåg när vi körde i Manhattan där, så gjorde ju då några helt sjuka moves där mellan bilarna. Det var ju liksom klatsch, nu klev in där. Liksom,
ja, nu får det vara nog.
Ja, precis. Och liksom bara körde emellan som att det var rena polisfilmen. Liksom. Så du fick ju ut maximalt av din anger där. Liksom.
Och precis som Chris Letang så satt du bredvid och bara skrattade.
Ja, precis. Faktiskt. Det var exakt. Eller som Kunitz.
Ja, det är ju Kunitz menar jag. Inte Letang. Kunitz.
Ja, Letang satt säkert på läktaren och skrattade.
Kunitz satt ju bredvid och skrattade när Phil satt och slog i handen.
Ja, skällde. Precis. Han såg ut som någon tecknad figur ungefär, Kessel. Så arg var han liksom.
Sådana har de ju. Hörnqvist är ju den också. Det brukar de ju skratta åt när han skriker och fräser.
Precis, när han fullständigt skäller ut sin Crosby liksom. Crosby nästan bara garvar liksom. Hur har du mage att hålla på så här med mig liksom? Efter en riktig bagatell egentligen liksom, som Hörnqvist tappade fullständigt efter.
Ja.
Men jag måste säga, alltså Kessel, om man ska stanna till bara lite kort för honom igen, så han är ju, det är ju en speciell fyr. Vi kommer ihåg hur han blev i Toronto när han var motsatsen till klatsch, så att han fick bära den stora skulden för deras, att det gått så dåligt. När han blev traden från Boston som annan Stanley Cup direkt där. Och av Ron Wilson i Toronto så kallades han för uncoachable.
Ja, just det.
Och så har det kommit fram lite stories att när han skulle bli draftad, han är ju samma årskull som Crosby faktiskt, och har mött honom mycket som junior och sådär. Och Jack Johnson spelade i samma lag som Crosby, Jack Johnson i Columbus idag. När han blev draftintervjuad inför liksom draften då, det var väl 2005, så sa ju Jack Johnson att ni ska inte drafta den här Phil Kessel alltså, för det är en dirtbag. Han är inget då. Så att, och det fick ju Phil Kessel sen frågor om i sin tur, att det är en kille som heter Jack Johnson säger här att du är ju en skitstövel liksom. Du, lagkamrater gillar inte dig och du är konstig. Och så har vi kommit fram, Jack Johnson har ju berättat efter han också att när hans lag, han och Crosbys lag mötte Kessel, så visste de att det här är en märklig snubbe i det andra laget som håller på och gapar och skriker och är jobbig. Och så har han en mamma dessutom som står och skriker. Så Jack Johnson har bland annat berättat att när Crosby tekade offensiv zon, då stod Kessels mamma där precis vid sargkanten, stod och slog mot sargen och skrek så här: du är överskattad. Du är Cass Crosby. Du har ingenting här att göra. Var på Crosby, vann tekningen och gjorde mål och åkte fram till Kessels mamma och liksom hånade tillbaks.
Wow. Ja. Och nu är de på samma.
Nu är de lagkamrater, precis. Och vi ser ju Kessel, han är ju lite speciell fortfarande, men han är absolut inte en coachable eller någon dirtbag, utan han är ju faktiskt en spelare av alla aktiva NHL forwards eller killar överhuvudtaget som har bäst målsnitt i slutspel. Så att, och han funkar bra med Crosby.
Överhuvudtaget är den här serien en liten återuppståndelse för, eller en upprättelse ska jag säga, för The Dark Ages i Toronto, för att Dion Phaneuf har ju faktiskt varit jävligt bra för Ottawa också. I synnerhet Game 2 var han ju grym.
Han var ju ett tåg som for runt på isen och klippte allt i hans väg.
Ja, han blev 25 igen.
Ja, precis. Den här superhypade Phaneuf som kom fram i Calgary en gång i tiden.
Ja.
Som ju var, ja, nej. Ja. Vad tyckte du förresten? Nu är ju Brian Rust skadad och missar den här tredje matchen som vi inte hinner se innan podden, men vad tyckte, det var ju en rejäl smäll, men jag tyckte den var clean. Det var ju liksom, jag tyckte båda tacklingarna av Phaneuf, visst de var hårda, han kommer med fart, men han hoppar inte och han håller nere armbågen liksom, eller liksom hela armen.
Ja, jag tyckte den var en klassisk hockeytackling, hård, ja, men Rust åker ju faktiskt och tittar i backen också. Det ska man inte göra. Nej. Ens i detta tidevarv.
Precis, och det är inte oannonserat tycker jag att Phaneuf kommer, utan han visar ganska tydligt att han är på väg att köra över honom liksom. Ja. Och det är det som sker. Så jag tycker, nej, precis, jag håller med dig att Phaneuf förtjänar lite cred här efter så mycket skit han har fått de senaste åren.
Ja, du nämnde en sak där som är ett litet aber för Pittsburgh för den här tredje matchen, för att Rust är borta, Schultz är också borta och Patrik Hörnqvist är borta igen. Ja. Det är klart redan på för de sa det inte ens game time decision, utan det är så bara, de spelar inte ikväll. Och det är ju tunga avbräck, alltså inte Schultz in the minst, för de har inte ett överflöd av backar precis.
Nej, han och Dumoulin är väl deras två första backar kan man säga.
Nu är det då istället game time decision på Trevor Daley, han ska värma under matchen, men det verkar ju svårt, han ska hoppa i, det blir straight istället.
Ja just det, straight som har varit petad nu väldigt många gånger.
Nej, backsidan straight out on the ice. Nej, förlåt.
Nej, men jag märks alltså det som varit inne på backsidan där. Alltså Ron Hainsey spelar 24 minuter här i game 2. Jag menar, Ron Hainsey, det är väl en okej breddback, men det är ju absolut ingen spel. Alltså det är bara konstaterat att det är ingen kille som spelar. Normalt sett har en betydande roll i en semifinal. Han är långt ifrån. Nej. Aldrig haft. Så att, och så här, Chad Ruedel och såna här killar får plötsligt betydande roller. Och det är verkligen ingen stark position, lagdel för Pittsburgh just nu. Tvärtom, alltså, det håller knappt slutspelsklass tycker jag. Och Lemäte, det märks ju på honom att till exempel att han, alla hans skador och sjukdomar, fullt naturligt att han snarare har backat utvecklingen än gått framåt. Så att det är en tunn backsida där. Och Schultz som ju har fått kliva in som Letangs ersättare, som offensiv back och powerplay härförare, det är ett jättetapp.
Ja. Och Hörnqvist saknas ju också. Det är bara som slottemaskin där runt kassen.
Ja. Pådrivare tillsammans med Kessel på bänken. Och ja, funkar ju alltid bra. Han är ju en sån här som funkar i alla kedjor. Han kliver in i, brukar ju liksom leverera. Inte minst, det är ju Crosby gillar att spela med honom till exempel. Och han hade ju behövt honom nu när Rust är skadad också. Så att...
Ja, verkligen. Men då är det bara en spelare kvar i den här serien vi inte har nämnt som vi måste prata om. Och det är ju Brassard.
Ja.
Eller hur var det du sa det?
Brassard?
Ja. Nej, du sa det på mig. Brassard?
Ja, jo, jag kan knappt härma det. Men...
Derek Brassard, i alla fall. Då... Ja, men han, det är mycket som hänger på honom.
Ja, vi förväntar oss att han levererar på något vis i den här matchen nu som börjar snart. Ja. Det är ju han är också, precis som vi pratade om Hoffman, Stone och Ryan och så vidare. Brassard. Som ju brukar i Rangers-tiden inte minst. Alltså. Han var ju en go-to-guy på den tiden. Så att, han borde kunna kliva fram ytterligare lite till. Han var grym i Boston-serien. Inte riktigt lika framträdande mot Rangers. Nej, han får ju göra en kasse nu.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Yes, sir. Men sen du har vi ju då i här i Nashville har vi redan spelat tre matcher. Och ja. Predators har gått upp i 2-1-ledning mot Ankorna. Och ja. Kan få slagläge om de vinner även imorgon. Och ja, den är mer svår förutsägbar, eller ja, inte för att den är förutsägbar den andra serien heller. Men det är väldigt svårt att säga hur det ska gå här. Vad vi kan slå fast är att det, den, med all respekt vi har ändå för att Ottawa spelar som de gör, så är det, tycker jag i alla fall, roligare att titta på den här serien. Så är det bara.
Ja, det är ingen snack om den saken. Det är det. Det är, ju, ja, det är liksom... Alltså, nu ska man försöka vara... Det är klart man är objektiv här, men det är, på något sätt så blir man lite hänförd av Nashville. Jag måste erkänna det. Både ja, spelmässigt och hela hypen kring det laget just nu. Ja. Det är kul att följa dem. Och jag måste säga att i alla de här tre matcherna, framförallt i de två som Nashville har vunnit, så tycker jag ändå att de har varit det bättre laget. Alltså.
Ja, det har de.
Skottstatistiken är ju förkrossande för Nashvilles del. 119-76 tror jag det är på tre matcher. De har vunnit skottstatistiken i alla tre matcher, även på bortaplaner.
Men man måste vara effektiv också. Igår höll det ju på att skita sig ett tag. För de dominerade kraftigt i två perioder. Framförallt i andra. Fick inga mål. Sen får Anaheim en chans att göra mål. Det är sånt som händer.
Ja, det var knappt en chans. Det var ju Corey Perry från förlängd mållinje. Som sett...
Ja, Erik Karlsson målet.
Ja, precis. Han drar den via benskyddet och in. Så att, ja, jag vet precis.
Det är så... Ja, men samtidigt är det så, då ser man ju på samtidigt då att Nashville, de inte i närheten av vika ner sig. Man ser ju att de är fast beslutna att pumpa vidare bara.
Ja,
på det var exakt samma sätt.
Exakt, och det var lite motsvarande saker som hände i St. Louis-serien alltså. Att, och även mot Chicago i någon match när de hamnade underläge liksom, att de, det verkar inte beröra dem liksom på ett negativt sätt, utan de fortsätter puppa på. För det var samma sak mot St. Louis till exempel, när de knappt hade, de hade inte ett skott på mål på de första 15 minuterna, och sen så jag plötsligt gör St. Louis 1-0. Eller om det var 1-1 i det läget, jag kom ihåg. Men, och så bara Nashville tar över igen efter det. De tappar liksom inte energin, utan de...
Igår i matchen här så fick de ju dessutom två mål bortdömda i väldigt tät följd i tredje perioden.
Ja.
Helt korrekt bortdömda tyckte jag, men publiken var ju vansinnig.
Ja.
Och det hade ju kunnat ta musten ur dem eller göra dem frustrerade, men inte alls. Man kände på sig att de här tänker bara fortsätta, och till slut, det sa de allihop, att visst, det tar emot när man inte får utdelning, men man vet, fortsätter man likadant i 60 minuter, då händer det till slut. Och det gjorde det.
Ja.
Men nu, man måste ju också, innan vi går in på vem som är starkast, så det är en fantastiskt fysisk och grinig serie redan. De tycker genuint illa om varandra, de här. Och det kommer ju framförallt i uttryck i kampen mellan Ryan och Ryan.
Ja, just det, Ryan, de två Ryans. Och,
ja, The Battle of the Ryans. Är ju Kessler och Johansson då. Verkar inte tycka om, eller Johansson verkar inte om Kessler i alla fall.
Nej, precis.
Och jag tycker att Johansson gjorde bort sig efter game 2. Ja. Game 2. När han började klaga på det där och sa att han inte förstår hur Kesslers familj och vänner kan hålla på honom. En så ful spelare som man bara får ta bort en trubba ur skrevet hela tiden.
Ja.
Och det tycker jag, då, oj oj oj, de som bara gnäller på sånt, de har ju förlorat. För det är inte så att Ryan Kessler blir ledsen direkt.
Nej.
Han ser ju såklart som ett kvitto på att han har lyckats. Ja. Han sa att han bara garvade. Jag vet att han inte tycker om det jag gör, därför fortsätter jag ju såklart.
Precis, och han hade fått massa sms från familj och vänner som sagt att jo, vi stöttar det faktiskt. Det är inga konstigheter.
Han är ju en gris liksom. Alla, tycker, alla hatar att spela mot Ryan Kessler, men det är själva poängen.
Ja, det är därför han får en hög lön och anförtros så mycket ansvar.
Ja. Igår hade ju då Laviolette möjlighet att hade sista, så han hölls ju undan mer från Kessler. Men ändå, vilken kamp. Och, ja, jag tycker man ska vara tyst i det läget. I synnerhet när det har gått så bra som det gör för Johansson. Han var ju grym i den andra matchen. Han gjorde mål och han stod för en assist. Och kedjan han är center i med svenskarna Arvidsson och Forsberg på kanterna, den är ju slutspelets mest omsusade. Liksom. Den är ju grym.
Ja, det är den hetaste framförallt i den här omgången vi kommer in i nu i konferensfinalen. Så tycker jag att den sticker ut mest. Ja, jag tycker också, jag håller med om det. Jag tycker det är lite självmål att gå ut och prata på det viset.
Ja.
Helt onödigt.
Ja, nu gick det ändå då. Ja. Och, jag tycker att Anaheim är lite konstig. Det tror jag, det har vi varit inne på tidigare också. Man vet aldrig vilket Anaheim man får. De åker berg- och dalbana genom det här slutspelet. Ena dagen så vinner de och sen på så här, så man tycker att de skaffar sig allt momentum och sen får de stryk med 7-1 eller vad det var i Edmonton.
Ja, exakt.
Några dagar senare.
Ja. Precis, de är väldigt ojämna från match till match och ibland i matchen också. Från period till period. De har börjat väldigt svagt i många matcher. Framförallt på hemmaplan där. Ja, inte minst första matchen. Och det kanske var lite för att Anaheim inte riktigt hade kommit igång då heller. Men då, första perioden i Anaheim, den första i hela serien då. Då fick jag en så stark känsla av att Nashville kan ju, det här vi ser av Nashville just nu, det tror jag, det blev plötsligt min Stanley Cup-favorit alltså, före Pittsburgh. Jag tyckte de såg så otroligt bra, den energin de hade och att Anaheim kom ju ingenstans. Alltså, det var ju 10-1 i skott ett tag där. Och när de försökte dumpa ner pucken i zon som de hade kunnat göra mot Edmonton och Calgary, då var ju Josie och Subban och Ekholm och Josie först på den direkt och så blev det ingenting av det. De etablerade inte, och det tycker jag var ett genomgående uttaget i den här serien, att det är otroligt svårt att anfalla mot Nashvilles backar. Visst, de producerar enormt mycket offensivt. De har ju 9 poäng i den här serien, Nashville-backarna, men det är väldigt svårt att spela mot dem också, för att det är svårt att etablera långvarig press. Men när de väl får tag i pucken, Nashvilles backar, då tar de vara på den liksom och gör något konstruktivt.
Ja. Jag tycker det är kombinationen av dels det, alltså de här 4 främsta backarna de har. Ekholm är ju, tycker jag, ett stort svenskt utropstecken och blir bara större och större, det utropstecknet.
Ja.
Vilken majestätisk även.
Ja, precis. Jag tycker till och med att han börjar få lite, eller han är, det är klart han är ju erkänd i Nordamerika sedan tidigare, men nu tycker jag att det är fler och fler experter som kliver ut och säger att vi måste börja prata om Mattias Ekholm också. Liksom.
Ja, absolut. Och Arvidsson, efter varje match är det någon som säger att jag hade ingen aning om att man läser något nytt. Tänk att Arvidsson kan vara så här bra.
Ja.
Men det är just det där du säger energi. Men det är kombinationen när de går till anfall och när de verkligen kommer igång med sin aggressivitet. Det är den här kombinationen av power, fart, energi och aggressivitet som man ryggar faktiskt tillbaka när man ser det live. För det känns nästan skräckinjagande.
Ja, precis. Alltså nu mäter man kanske inte puckinnehav på det viset att i sekunder i anfallszon. Men utan att ha några siffror på det så känns det ju som att Nashville har mycket mer längre perioder i anfallszon än vad Anaheim har.
Och det känns ju som i synnerhet Forsberg och Arvidsson och Johansson. Ja. De är så jävla furiösa när de biter sig fast i anfallszon. Jag är järnklok och de här också. Liksom. Det är något fruktansvärt. Som att de är förbannade. De spelar. De är on a mission from God.
Ja. Om jag ska sno ett uttryck från Wikegård. Man kanske inte ska sno för många. Men ett som jag tycker stämmer lite på Nashville. Att de är ju framåtlutande som man brukar säga.
Ja.
Att de liksom... Ja. Det är ju det de är. De är liksom aggressiva.
Så att, ja, det är de. Och igår var det ju också så de skapade helt mycket. Men då var ju John Gibson levde upp till Jonathan Ekeliv-hypen igår.
Ja,
igen.
Den gamla klassiska.
Han var bra. Och lite bättre än Pekka i några matcher här tycker nog jag.
Ja, för det måste man säga att i game 2 där, då hade varken Pekka eller Pekka Pinne som du brukar säga eller Gibson någon stark insats. Det var ju faktiskt de som gjorde att det blev så mycket mål i den matchen och kanske till och med det som gjorde att Anaheim vann, för att det var ju, visst, även Gibson släppte in några stinkers där, men Pekka Pinne släppte in från alla möjliga håll och kanter faktiskt.
Ja, han hukade sig någon gång när det kom ett skott som gick rakt in.
Precis.
Och så lämnar de här luckorna. Ja, det Neil gjorde till exempel. Han trodde inte det var sant att han plötsligt bara kunde åka fram och lägga i på.
Nej, just det. Exakt. Ett väldigt konstigt mål. Det är faktiskt Arvidsson ska ha cred för att han stod och skymde Gibson ordentligt. Men trots det så var det ju väldigt märkligt att Ryan Johansson...
Ja, men så gjorde Silverberget likadant. Nästan.
Just det.
När Rakell fick över pucken.
Just det, just det. Ja, det var en, det var en konstig match. Ja.
Där har vi ju en konstant i Anaheim tycker jag genom slutspel. Det är ju att Jakob Silfverberg har varit riktigt jävla bra. Ja. Han och Ryan Getzlaf är deras bästa spelare skulle jag nog säga.
Ja, det håller jag definitivt med om. Alltså, Silfverberg delar ju alltså skytteligaledningen nu med Jake Gensel. 9 kassar på 14 matcher.
Ja.
Det är ju slående fina siffror. Silfverberg som alltid bra i slutspel och alltid... Jag menar, det är flera år sedan nu som han och Kessler har varit ett radarpar där. Alltså, ja. Ett antal slutspel i rad.
Trots att han blir ganska hårt och hållgången av sina landsmän i Nashville. Några av dem som hör till hans bästa vän. Ja. Järnkrok och Ekholm är kompisar. Och framförallt Järnkrok.
Ja, de är ju super...
Men även Filip gav honom en riktig tjusmäll i game 2.
Ja, precis. Alltså, du sa det om att det redan är fiender de här två lagen. Det var till och med alltså självaste bästa vännerna. Liksom. Ja. Alltså, dels Järnkrok som hoppar på Silfverberg efter någon avblåsning. De som är gamla bästa vänner alltså, från Brynäs-tiden. Alltid spelar samma kedja i flera års tid från juniorled och så vidare. Och sen Filip Forsberg alltså, som kör en liten spearing där. Alltså.
Ja, precis.
Utanför spel. Upp i nötterna på Silfverberg.
Ja, Järnkrok sa igår där träffade honom. Ja, nu har man inga vänner. Vi får se sen om det går att lappa ihop.
Ja, för nu verkar de inte alls vara vänner här. Så nu var det...
Och Silfverberg sa vi att de hade pratat före serien och sagt att nu lägger vi det här på hyllan.
Ja.
Och så får vi höra sig sen.
Jag tycker
men de är liksom riktigt goda vänner som du säger. Som jag förstår det så är familjevis och så. Liksom.
Ja, precis, exakt. Så det är liksom inte...
Det är så konstigt. Det är som att du och jag skulle vara i varsitt lag och börja slå varandra.
Ja, precis. Börja spela varandra och grejer. Utan... Ja.
Vem skulle vinna då? Vem skulle ha övertaget?
Ja, jag är inte så...
I det fysiska spelet.
Ja, jag tror att du har en fördel där.
Och trash talk, det skulle vara du. Och sylvassa små i elakheten.
Ja, det är möjligt att jag skulle kunna sticka några grejer i sidan där.
Ja, som uteliggaren som gick på mig för några timmar sedan här. Jag gick på Broadway. Kommer du vill ha pengar? Han vill ha pengar till glass, så jag sa ingenting. Och han sa, du gillar ju glass, det ser jag på dig. Så skrattade han och gick.
Ja, vilken lida. Alltså.
Oförskämt.
Vilken stil alltså.
Ja.
Ja, du ser det. Det är inspirerad av slutspelet här. Alltså. Sett för mycket på järnkroket.
Ja. Nu sitter jag och håller i mitt en påse som det står Preds Playoff Survival Kit. Som jag väntade på pressläktaren igår. Och i det låg det en flaska Jack Daniels.
Jaha, ni får sånt.
Ja, de är ute som en sprit här.
Är det sant?
Jaha. Jack Daniels destilleri ligger inte så långt härifrån. Lynchburg är 2 timmar härifrån. Och där gör de Jack Daniels. Så det är väl de som har kört hit några flaskor och vill supa ner journalisterna.
Journalisterna ska få känna på det. Och just det. Och få prata om det i podden här. Så blir det nästan lite produktbasering här, tänker de.
Ja, precis. Det var så de hade tänkt.
Ja, precis. Nej, men ja, det låter väl trevligt.
Ja, nu kommer vi verkligen off topic här.
Ja.
Ja. Men vad finns det mer att säga om den här serien? Du tror ja, 2-1. Ta Nashville ledningen med 3-1. Och det tar ju här att påpeka så att de faktiskt fortfarande inte har förlorat på hemmaplan.
Nej, precis.
Det har inte varit så många. 6 matcher har vunnit i Bridgestone.
Precis, och totalt 10.
Det verkar väldigt svårt att slå dem här.
Ja, exakt. Och totalt 10 hemmasegrar har de. Det är den bästa sviten tror jag på 2 decennier i Stanley Cup och sånt där. Om man räknar tidigare. Ja, totalt 10 segrar sen förra året.
Från i fjol?
Ja. Så att,
och de senaste som slog de här var Anaheim.
Ja, det måste ju vara ja. Precis. Nej, ja, exakt. Annars har ju varit... De tog ju 2 segrar i Anaheim då, Nashville. Eller 1 seger tog de förstås, var det med? Ett av de splitter där.
Mm.
Men det har varit... När de tog den första bortasegern där, då var det alltså, i det läget var det fler bortasegrar än hemmasegrar i det här slutspelet.
Ja.
Jag tror det var 35-34 då. Nu har det vänts då i och med att Pittsburgh vann på hemmaplan och Nashville och Anaheim har vunnit varsin på hemmaplan sedan dess. Men ja, jag tycker det är lite signifikativt för det här som jag pratade om, att, att defensiven har premierat. Så det är lättare att spela defensivt på bortaplan naturligtvis. Så då är den, medan hemmalaget som kanske har en defensiv spel, det trots allt vill pressa framåt lite grann. Så att, jag tror att det är ytterligare en markör för den här hockeyn som är av våren 2017 liksom.
Men det som är anmärkningsvärt är ju då att Nashville inte har förlorat på hemmaplan.
Nej, precis. Det är ju det som är så konstigt. Va? Ja. Att, de motbevisar den här teorin. Liksom.
Ja, eller ja, de är så bra.
Ja, de är så bra.
Får de slagläge och tre matchbollar, då är det svårt att se att de tappar det här.
Nej, ja, det var lite som faktiskt jag sa, vill jag påstå, i preview-podden förra veckan. Att jag trodde att, Nashvilles bortaspel skulle generera minst en seger. Och att jag inte tänkt att de kan förlora på hemmaplan nästan. För de har ju inte gjort det tidigare i slutspelet och de har känt så starka. Och där kan man verkligen prata om hemmaplansfördel. Just på grund av det vi har pratat om här med det sjuka trycket som är där. Den sjuka energin som bara sugs ner till spelarna. Från läktarplats.
Så vad tror du? De vinner här imorgon. Förlorar i Anaheim på lördag. Och avgör hemma på måndag. Är det vad du säger?
Jajamän, 4-2 i matchen. Sagt, så att,
ja, det har jag med. Så det måste jag också tro.
Ja. Så där har vi utvecklingen. Om jag ska försöka sticka ut hakarna.
Vad härligt. Jag ska vara mycket i Nashville. Låter det som.
Ja, precis. Då, i så fall blir det till och med en final. Du får återkomma och sätta dig upp på pressläktaren.
Mot åtta, va? Nej. Ja, det vet vi inte.
Nej, det vet vi inte.
Hur går det där då?
Ja.
Blir det varsin match i åtta, va?
Ja, det låter rimligt faktiskt. Ja, jag skulle säga.
I så fall en game 5 som Pittsburgh vinner.
Ja.
Och så game 6 vinner i Ottawa och så blir det game 7. Game 7. Kan du hålla på att säga game 7?
Nej, game 7 säger vi i NHL-podden.
Ja, men man kan inte blanda svenska och engelska på det sättet.
Nej, det
man får bestämma sig. Ja, match 7.
Så heter det. Jag håller nästan med om den. Åtta, de är frustrerande att möta, som du säger. Att även om Pittsburgh är bättre så tror jag att de får svårt att bara köra över dem här nu. Åtta har en förmåga att bara ramla sig kvar i matcherna. Ja. Ja, jag tror på faktiskt att det kan gå så långt som till 7 matcher. Men oavsett så vågar jag slå fast att det blir Pittsburgh som går vidare.
Okej.
Okay. Pittsburgh nästa. Okej.
Okay. Ja, du ska ju se den matchen ikväll. Du ska ju faktiskt rycka in och göra referat.
Ja, precis. Jag ska faktiskt skriva någon text här från att. Vi får se. Ja, men det kommer nog bra. Jag har varit uppe och sett i princip alla matcher i slutspelet, så det ska nog gå bra.
För jag har en night off. Och det är väl min sista i årets slutspel, tror jag. Och jag ska sitta på någon trevlig etablissemang här ute i Nashville-natten och titta på den matchen. Det börjar 7 här lokal tid. 8 ute på östkusten. 02:00 hemma hos dig.
Just det. Och du kommer säkert ha trevlig sällskap där bland med alla NHL-potentater som finns i omgivningen, så att säga.
Ja, men Kenny och Brian och Joe skulle inte ut. De har ju viktiga matcher. De ska bara visa sig i TV imorgon. Så det är tydligen väldigt strikt med att inte gå ut kvällen före match.
Ja, det är så pass. De har sådana band på sig.
Finns det inte smink, sa jag. Och det gör det ju. Men nej. Vi måste vara skärpta. Till skillnad från dig måste vi vara skärpta, så jo, mycket lätt.
Jaha. De sitter på hotellrum då och kollar.
Fan, vad skärpt.
Jaha. Ja, men det ska nog gå bra. Det enda som är synd nu, vilket ju alla poddlyssnare nog känner igen sig som är uppe på nätterna sen sent, det är att nu när vi kommer in sent i maj här, i mitten av maj, så är det ju knallljus när man ska gå och lägga sig.
Mm.
Det gäller att man har bra mörkläggningsrullgardiner här för att man ska få någon sömn.
Ja, men de som är uppe och tittar, jag vill rekommendera dem nu att vara med i bloggen. För fan, vara med i kommentatorspåret. Där är det kul. Och det är för få. På slutet är det för få. Vi måste få in fler där.
In och
berätta vad ni tycker.
Det var ju ruggigt tryck där i början, första rundan, vill jag påstå.
Ja, men du, folk slutar när deras lag åker ur.
Precis.
Och det tycker jag är dåligt.
Nej, nu ska vi njuta av det är 4 lag som är kvar.
Yes.
Ja.
Ja. Men du, jag måste göra en ordning här och jag ska ringa till någon och sen ska jag gå ut.
Ja, då ska du få göra det. Och vi ska ju...
Det är väl lite kort det här, men det är ju svårt att väva ut så länge när vi håller på med bara 2 serier.
Ja, precis.
Så att... Men vi ska väl hitta till finalen, så kommer vi hitta på fler teman där vi kan fördjupa oss i, som har med finalen att göra, tror jag.
precis. Om lyssnarna har något förslag så är det bara att kontakta på Twitter eller skicka en mail och se om ni har något ämne vi skulle kunna fördjupa oss i, någon lista eller någon ranking eller någon, något tema i största allmänhet. Det är fritt fram.
De bästa finaler du har sett.
Ja. Mm. Ska jag ta upp uppstuds?
Men det är Tampa vann, säger du förstås.
Ja, precis. 2004 var ju fantastiskt trevlig. Game 7. Martin Saint-Louis långt in på overtime uppe i Calgary. Och förstör för det Red Sea där. Och så kommer vi ända hem till Tampa. Och så spikar Javi Bolin och inget igen. Och så vinner man den matchen. Fantastiskt. Ruslan Fedotenko.
Mm. Ja. Men du, min gode vän.
Ja.
Icke Liv från Örby. Nu säger vi, det blir som sagt lite kort, men det får duga.
Ja. Vi hörs igen nästa vecka. Då får vi se hur långt om det är så att vi blir någon slags preview för finalen då, eller om vi kör någon kort innan i slutskedet av respektive runda här. Vi får se hur det ligger till. Men vi hörs nästa vecka.
Yes. Are you from Nashville?
Hi, hi.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.